Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Jag heter Carl Egelius och jag är tillsammans i studion här med Claes Johansson.
Hej, hej.
Och Björn Meijer.
Hej.
Claes, du stormade in här på redaktionen för några dagar sedan och var extremt upprörd. Du hade sett någonting som fick ja, alla packningar och blåsas.
Ja, jag kände att blygardinen dråsade ner det. Jag såg trailern till den här händelsen vid vatten och jag fick en sån här fullständig, jag menar, jag klarar inte av det där.
Händelsen vid vatten, det är alltså Kerstin Ekmans roman som har blivit tv-serie på SVT. Mycket omtalad just nu.
Mm.
Hyllad.
Ja.
Men du känner dig inte... Berätta, vad var det som fick den här trailern att göra?
Det var någon scen där man såg liksom mer av produktionsteamets förtjusning snarare än själva resultatet, tycker jag. Det var någon gårdsplan eller grusplan av något slag. Det var en sjö i bakgrunden och in kommer bilar.
Ja.
Då skärper man ju ögat lite. Även om det är bara en kort trailer. Lite grann. Mm. Så. Ja. Så vad kommer in då? Jo, jag vet inte vilken ordning, men jag tror det först kom in en vass, en lada. En kombi. Vad hade den? För stora hjul med för vita däcksidor. Jag säger det en gång till. Vita däcksidor. Det skulle föreställa 1973 det här då. Och de där vita däcksidorna var precis blanka och fina. Och bara det att de satt där var ju helt befängt.
Ja.
Och där kom min första blockering, ja. Kände jag. Några sekunder senare, vad händer? In gungar, ni vet, på det här, så man kan se regissören framför sig. Det ska gunga, och så ska det kränga, och sen ska det komma grus och sådär. Och sen satt ett gäng ohängda figurer på en Cadillac, en cabriolet, som var alldeles för ny. Som de absolut inte hade haft råd att köpa på den tiden, antagligen.
Och den behandlades inte behandlats på det sättet.
Nej, själva körsättet i den här grusmiljön upprörde mig grovt, för det kändes verkligen extremt tillgjort. Och de satt uppe på kanten där och hävdes över och ut. Och, ja.
Och det var en Cadillac av 71 års modell, så det var två år gammalt.
Ja.
Får jag 69.
Var det 69? Ja, okej.
Okay. Eller möjligen 70, men jag är ganska säker på 69.
Ja, de förföljer ju ganska fort de där kallläkarna. Kan ju...
Nej, men det var hela upplägget, kändes som att man hade suttit och verkligen tänkt lite för mycket. Eller inte tänkt alls, någon slags kombination där. Och sen var det någon lanthandel där man fick en känsla av att den här pryoelevsgänget var inne och gjorde en skylt och spika upp 10 minuter innan inspelning. Jag var klart missnöjd, för det är ju en fantastisk historia, en fantastisk bok, men det där vill jag inte säga.
Nej, så det blev ingen händelse vid vatten för dig. Det blev händelse vid ratten istället. Du åkte ut och körde bil.
Ja, det är det bästa sättet att avreagera på. Nej, men jag tänkte jag ska ändå ge den en chans. Jag får inte vara så där grinig. Och jag måste säga, i det stora hela så var det fantastiska scener och fantastisk scenografi och rekvisita, och väldigt väl. Det var mycket skuggor och mycket färger och väldigt fint var det.
Den här härliga stämningen man fått, ja. de här köken,
ja.
Ute på landsbygden.
Man kände verkligen lukten av hur inkrökt allting var. Den här campingplatsen var så här, som man vreds av obehag. Den där fyllan där med sprit i burkar och allt vad det nu var.
Alla tält och någon enstaka husvagn, men mest tält, tält och fylla.
Ja. Men så rullar det ju ändå på då. Jag tog några avsnitt där och så, folkabussen. Där tror jag får med er på tåget också, eller hur?
Ja, definitivt. Det är alltså en risig folkabuss. Typiskt den där som hippisarna hade, eller hur?
Mm. Ja,
lite alternativa människor som körde en folkabuss.
Ja, visst.
Ja, 1973 så hade de ju en sån där. Mm. Med vita däcksidor.
Ja. Det var för breda däck även där.
Ja. Och, det och sen så är det 74 års modell.
Tidigt uttagen.
Så att den är en förhandsexemplar från fabriken.
Och jag
som de har vädrat.
Ja. Jag förstår förtjusningen över att de hittade en Saab 95 också i polisutförande. Det är hedervärt.
Ja.
Det är bra. Mm. Men det var också fel årsmodell.
Ja.
Man får ju en allmän känsla av 70-tal, absolut. Men då tycker jag de kunde ha varit lite smartare än så. Inte nagla fast året 73, utan kanske bara kalla det,
men det är ju boken,
70-talet eller någonting. Ja, då hade man kommit runt där.
Ja, fast i boken är det väldigt tydligt att det är 1973.
Okay. jag tänkte att jag skulle försöka ge dem en liten
hjälpa dem
hint
lite
här.
Ja, men de har alltså fått dit, Rolf Lassgård, de har fått dit August i upphöjt till tre. De har otroliga skådespelare, de har den här otroligt kända boken. Och det är en påkostad och väldigt fin produktion i många vad det gäller miljöer, och så har de fått mycket beröm. Och så här. Det var till och med en artikel i tidning här om hur de scenografin och de har fått så mycket beröm. Men de borde ju ha ringt oss vad det gäller bilarna.
Ja, jag känner det ibland. Alltså, bara lyft luren. Alltså,
kunskapen finns
och det är inte bara vi. Och på något sätt så är det här alltid det här. Ja, men ni är ju bilnördar.
Ja, vanligt folk säger inte det här.
Det här N-ordet, nördarna, jag är så trött på det här. jag menar, allt det här. Alltså det finns ju inget lättare sätt än att nagla fast en tid, en känsla genom att göra det med rätt bil. Visst, det är säkert svårt att hitta bilarna. Men alltså, det är ett fantastiskt verktyg att verkligen funka som en tidsmaskin. Det är ju det vi håller på med dagligen. Det är ju tidsmaskiner. Och då är, och allting är ju uppstaplat. Det finns ett system, det finns årsmodeller, det finns... Det är bara att förhålla sig till det. Det handlar om lite mer kunskap, tycker jag.
Mm. Och lite respekt.
Bra att du sa ordet, för att det där har man ju funderat mycket på. Alltså att visa oss den respekten, vi som kan det här, ändå. Och kalla oss inte N-ordet. Jag menar, vad handlar det om egentligen? Ja, men våra barndomar, våra liv, allting vi håller på med. Vi förstod världen tack vare att vi kunde orientera oss via bilarna vi såg runt omkring oss och hur vi minns dem idag. Det är liksom det är grunden för allt vi håller på och vilka vi är. Man lär sig sortera, man lär sig förstå, lär sig läsa av utifrån vilka bilar och bilmodeller, årsmodeller och färger som man såg och som aldrig någonsin lämnade minnet. Det sitter ju där.
Mm.
Och det är ju faktiskt inte bara vi.
Det är uppenbart att det inte bara är vi.
Nej, det är ganska många. Och sen så kommer ju naturligtvis den där misstanken att men om de missade på det här området som jag kan jätteväl, så men hur ser det ut med kläder eller med andra saker, andra detaljer? Mm. Det jag inte är tillräckligt kunnig för att kunna avgöra om det är 74 eller 73 eller så vidare. Men
det är säkert kanske fel spinsbörrulle också. Det är möjligt, eller om man ser Arn så är det väl fel på maskerna i Brynjan. Det må ha hänt då, men
bilar... Fel sorts siffror på digitalklockan.
Ja, men bilarna är ju så tydliga, tycker jag. Det är ju ändå det är ett universum som går att ta till sig och som det finns enormt mycket kunskap
kring. Ja, det finns ju ändå bilar och det finns kunskap.
Ja.
Nej, det är att slåss mot väderkvarnar här. Det är inte sista gången vi kommer att blåsa topplocket på det här. Men
jag vill ge en eloge till
Ålen. Ålen var helt korrekt.
Den var autentisk. Jag förstod aldrig den med Ålen, men vi har inte sett alla avsnittet. Men jag måste ändå ge en eloge för när de faktiskt har plockat upp ljudet från Push Florida.
Mm.
Väldigt kunnigt gjort. För det var inte ett generiskt mopedljud, utan det var verkligen pushljudet. Det var bra.
Bra. Det är snyggt.
Ja, det är snyggt. Så ska man jobba.
Mycket bra.
Mm. Där missar man ju väldigt ofta.
Ja.
Generiska motorljud kan man ju bli galen på.
Ja, eller inte bara motorljud, när de slår igen dörrar och så. Det kan ju vara verkligen rent upprörande hur illa det kan gå när de bara tagit ett ur ljudarkivet.
Absolut.
Vi kan vara helt säkra på att det hade varit en snöskoterpodd Då hade ju de avkodat den där jättefina gårdsplanen i bakgrunden där det stod ju en massa härliga snöskotrar uppradade, ja, i varierande skick och förfall. Men det köpte jag rakt av att, ja, det var ändå någonting som flimrade till i bakgrunden lite snyggt. Där såg man att de hade lagt ner jobb, det gillar jag.
Men kan ni hålla tand för tunga när ni sitter i sällskapet?
Det himlas en del med ögonen runt omkring en, kan jag säga. Men jag börjar ändå få någon slags förståelse, tror jag. För jag är ju tyst i väldigt många avseenden när det är de mest uppenbara. När man ser en MHS-dekal, då säger jag inget högt om. Eller när det är någon sån där...
Den grundades ju ändå 1965.
Jag har sett det på 40-talsfilmer också.
Den där provexemplaren och tidiga.
Profetiska dekaler. Då brukar jag ändå kunna hålla mig. Men å andra sidan så kan man också sitta och njuta när det är välgjort.
Mm, verkligen.
Och det är klart, det hänger ihop med budget och sådana saker. Men det hänger lika mycket väl ihop med vilja och kunnande och ambition, tror jag. Ja, sen ser man ju, och det här säger det är samma nivå på det här som med dekalen där, som jag pratade om nyss. Det är när man ser att samma bilar återkommer i bakgrunden, de här de kör förbi. Det går ju faktiskt inte att undvika, utan de kan ju dyka upp i olika städer och stadsdelar och det körs förbi en svart Morris Minor ännu en gång.
Ja, det är svårt att inte reagera på det. Samma vältvättade bilar och ofta också.
Så egentligen ska det inte vara några bilar alls för att man ska kunna koncentrera sig.
Ska det vara en riktigt bra bilfilm så inga bilar.
Nej, men jag tror det ligger någonting till regissörerna.
Även om det är väldigt bra valt så sitter man och säger, ja, det var bra valt. Sen glömmer man bort vad de säger för någonting. Det är väl. Ja, jag såg en, på din rekommendation här, Claes, så såg jag en film som heter La Belle Époque på SVT Play. En fransk film som, där de leker med hela det här med tider. Och det är ett företag som har specialiserat sig på att skapa miljöer som man kan gå in i och vara en del av. Man kan komma till Ludvig den 14:e och man kan hälsa på i örnästet och man kan göra allt möjligt. Då är det en man som får i present av sin son att få en sån här tidsresa. Då väljer han väldigt specifikt en bar i Lyon 1974 när den dagen han träffade sin blivande hustru.
Oj.
Då bygger de upp hela den här stadsdelen här i Lyon med en stor studio och med skådisar och med musik och alltihopa. Och så ska han då, och så har han berättat hur det här gick till och så har de liksom gjort ett manus med massa skådisar som vet precis vad de ska säga. Och då leker de med det här med, för att då har de tre bilar som åker runt på gatorna. Och det är en grej att det är samma tre bilar som åker runt hela tiden. Det är en Simca 1000 och en Renault Dauphine och en Renault 16 som hela tiden dyker upp. Och de leker med det här att man plötsligt så tittar den upp i taket och då är det bara en massa scenljus och grejer och sådana saker.
Ja, han stöter emot väggar och sånt, man hör hur ihåligt alla. Ja,
han pillar lite på en tegelvägg och så är det bara tapet liksom.
Men det där har jag upplevt i verkligheten. Jag var på en visning för många, många år sedan när de visade Fiat 500. Den förra generationen, inte den vi ser ute i trafiken idag. Och då var vi på Cinecittà, alltså Roms filmstad, som Fiat, de hade hyrt hela filmstaden. Och det där fattade inte jag. För jag trodde verkligen att de höll på att spela in olika sorters filmer. Så vi gick runt där. Och helt plötsligt så var det sånt här överfall av pirater. Och nej, det låg ett piratskepp ute i en sjö som de hade byggt upp. Och så var det piratöverfall. Och sen gick vi vidare där. Och helt plötsligt så kom det in sån här Ivanhoe-figurer nersvingande. Och så var det kamerateam och allting. Och det pågick en massa. Jag förstod aldrig det där, för jag tänkte att det här ja, men spelar de in så här Errol Flynn-filmer nu för tiden, men det kanske är italienskt internt, ja, på något vis då. Och sen den här dagen avslutades med att vi helt plötsligt runt nästa hörn kom in i en sån här italiensk piazza av 50-tal full med vesper och grejer, och sen stod den här klassiska Fiat 500, okay, alltså den här moderna då, som skulle presentera Fiat. Och sen avslutades den här helt fantastiska dagen. Jag var helt exalterad. Att man fick gå in i en enorm matsal. Ifrån, som kunde ha varit typ i en Empire State Building 1936 eller någonting sånt där. En hel art deco-inredning. Och så kom det in sådana här kypare i sådana här perfekta kläder med perfekta ansikten och servera precis rätt mat. Så det var som att vara inne i en stor, enda stor illusion.
Men du gick och knackade på
allting? Jag gick och knackade på precis allting.
Även bilen?
Ja, den var väldigt ihålig.
Ja, men det där vill vi läsa mer om i klassiker, Claes.
Ja, jag får lägga ut texten där.
Ja, du har kvar bilden antar jag.
Absolut, ja. Jag fotade Sjörövarskeppet hur mycket som helst, mycket mer än bilen.
Ja. Ja, vi hoppas på det. Och den här La Belle Époque heter den här filmen på SVT Play som finns kvar några dagar till. Den, ja, om man tar sig igenom början där och sen kommer 20 minuter in så blir det riktigt roligt faktiskt. Nu tänker jag att vi skulle prata lite auktionsbilar i samarbete med Bilweb Auctions som har sin andra auktion för i år. Där budgivningen kommer igång den 26 januari och det avslutas torsdag den 2 februari. Bilarna ligger ute på bilwebauctions.se. Och det är alltid så när man sitter och tittar på den här listan så fastnar man för det lite oväntade. Jag stannade upp vid en brun Mercedes. En S350 av 1993 års modell. Alltså den här pansarmärsan som den har kommit att kallas. Den som lanserades 91 och som fick en hel del skäll för att vara fullständigt fel i tiden. För den lanserades ju samtidigt som den stora finanskrisen inträdde. När den konstruerades under 80-talet när det bara skulle bli större, snabbare, bättre, dyrare. Och sen så lanserades den när luften hade gått ur marknaden. Det här är ju en av världens bästa bilar som någonsin har konstruerats, skulle jag säga.
Ja, faktiskt.
Den är supersäker, den är komfortabel. De har tänkt på minsta lilla detalj i det. Den var ju den som den gick att få med laminerade sidorutor för att den skulle bli riktigt tyst. Och det fanns en sån här små pejlpinnar.
Just det, som åkte upp ur bakskärmarna.
Ja, som man kunde få så man skulle kunna backa och se hörnen då. Det fanns hur mycket utrustning som helst. Den fanns ju då med V12-motor. Mercedes 600 hette den ju då förstås. Vi har skrivit för några år sedan så skrev vi en köpguide på de här och de är fortfarande prisvärda. Och det här är något så udda som en diesel. Driven sån här, en S350 diesel, turbodiesel från 93. Det är på något vis det är väldigt fascinerande för den här bilen har ägts och den kom in till Sverige 99 och har bara haft ett fåtal ägare. Och den har då, det är någon som har köpt den här i Tyskland när den var 6 år gammal, tagit hem den och sen registrerat den som lätt lastbil. Vilket betyder att med det här, det är en av grejerna med att ha en Mercedes S-klass är att det är ett otroligt rymligt och bekvämt baksäte. Mm. Men då har man satt in en gallergrind från ett släp eller någonting ser ut som i bakom stolarna där. Och så har man då för att slippa en årsskatt på några tusenlappar.
Mm. Man tog fasta på att det var rimligt det var kanske då.
Men... Ja. Och det här har gjorts utan så att det är väldigt lätt att återställa berättar om Bilweb Auctions här så att det är inga hål eller någonting kommer att finnas efter det här gallersläpet. Det är bara en registreringsbesiktning bort. Att få bort det. Så att då kan man ju skryta med att man har ett osuttet baksäte.
Ja, eller om man tar det ett steg längre och fortsätter på den inslagna vägen och gör den till en trekantsbil.
Va?
Ja, en sån här EPA-bil, EPA-traktor.
Ja,
just det. Att man liksom bara kör vidare på den idén.
Ja, just det.
Skulle kunna bli en ganska snitsig...
Ganska bra att svänga upp till skolan där. Mm. Mm, absolut. Nej, men och, den här, alltså, det är ju 150 hästar är den här raka sexan med turbodiesel. Och de här var ju, jag tror att toppmodellerna, de tangerade nog den här självpåtagna gränsen på 250 km/h som tyska biltillverkare kom överens om då på, vid den här tiden ungefär. Men den här toppar 185 km/h.
Det räcker.
Det räcker väl, ja. Men, och nu är den ju skattefri. Nu är den 93, alltså nu är jag,
fritt fram.
Den är 30 år gammal. Jag måste säga att jag det är...
Ja, men man gillar bruna bilar. Ja. Man gillar bilar med resliga sidorutor. Att taket är högt, så att säga. Idag är alla bilar så nerskurna i profilen vad gäller takhöjd. Det är det ju inte på den här tiden. Det är lite ett eko av det förflutna och man gillar det skarpt. 93 tycker jag i och för sig är en ny bil.
Ja, det är nästan nytt, men ja. Denna generationen Mercedes är ju så klassisk, väldigt klassisk Mercedes i sitt utförande.
Jag hoppas att den bara är körd på bränsle från farmartank.
På tal om slitstarka evighetsmaskiner som den då vi pratar om här, så är det en annan där som jag gick igång på, och jag har ju haft förmånen att köra just det här exemplaret och blev de där dagarna som jag disponerade den här bilen väldigt, väldigt förtjust. Jag vet inte om ni går igång på den här, men jag får, det pirrar i hela kroppen när jag ser den här. Alltså Volkswagen 181, Det hade jag nog inte riktigt väntat mig när jag tog med an den här i form av en köpguide för några år sedan. Jag var ganska kallsindig. Jag tänkte, vad är det här? Det är bara trams. Men det är ju sällan trams när Volkswagen ska göra någonting. För de gör det från grunden, de gör det ordentligt och har någon slags, ibland feltänkt, men ändå en tanke. Och det här, alltså 181 är ju faktiskt från början ett samarbete som man gjorde i Europa. Man skulle ta fram en militärbil.
Jaha.
Men det gick i stå, det funkar inte och det var för många inblandade. Men Volkswagen hade liksom kommit en bit på vägen och beslutade sig någonstans där att nej, men vi kör, vi gör den här. Och på något märkligt sätt så blev det ju en förlängning av typ 82, alltså den här Kübelwagen. Vilket är lite...
Det är ju väldigt, väldigt...
Det är lite skumt någonstans.
Lite att man, magstarkt
nästan. Ja,
don't mention också.
Det är lite så. Men samtidigt är det ju återigen när ingenjörerna, det är en rationell form. Det är ju en verktygslåda på hjul det här på något vis. I formen och allting. Och det är ju... Ja, men du kan haka bort dörrarna och det är en enkel men rejäl sufflett. Och du har enkla men rejäla stolar. Och sen är den ju... ja, men det är väldigt trevlig att köra. Man märker att den är faktiskt gjord för att köra i terräng och under ganska risiga omständigheter. Och ändå är den bara tvåhjulsdriven, alltså som en vanlig folkabubbla.
Ja, det är ju, man behöver ju inte fyrhjulsdrift egentligen.
Nej.
Lite höjd kommer man ju långt med. Ja. Beter den sig liksom, känns den typ ettig, så här mekanisk väldigt, och skön?
Ja, väldigt mycket så. Fast kanske ett snäpp mer, det är svårt att säga, men alltså, den är lite större känns det som på något konstigt sätt. Och lite...
Men är den mer besläktad med folkabussen än med typ 1 egentligen?
Ja, precis. För man använder sig av delar från folkabussen, eller nästan kan man säga, man kopierade en del av delarna, för mycket passar faktiskt från folkabussen, men likförbaskat är det mycket som är specifikt till 181. Så att många av dem är modifierade med folkabussdelar, fast det ska vara 181 delar så att säga, men de är ändå snarlika. Det här var ett väldigt trevligt exemplar. Det var kanske lite för breda hjul i min smak, jag gillar ju spinkiga bilar som ni vet, men ändå trevlig färg. Och en bil med trägolv, om jag inte minns fel.
Ja, okay.
Det kan ju jag vara utan. Men det gick ju att lyfta bort. Det var som
trä. Jaha, det var som en trall.
Ja, som en uteplats, va?
Ja, okay.
Jag vet inte om det var tryckimpregnerat. Jag tror inte det. Men, så det kanske inte man går igång på så fullt ut. Men det går ju alltid att lyfta bort. Eller någon annan vill kanske behålla det. Vi tog bort det till fotograferingen, kommer jag i alla fall ihåg.
Ja.
Men en väldigt sympatisk modell. Just idén tycker jag, att ha en cabriolet för fyra som är åt terränghållet och är inte insmickrande det minsta. Det går man ju igång på. Det är finns inga snygga linjer på den här, utan det är bara funktion.
Och den här var tillverkad i Mexiko, såg jag.
Ja, och det var ju också en bil som i slutändan faktiskt hamnade i stort sett i USA som någon slags fritidsbil. Men den var ju för dyr, så den slog ju inte så väldigt mycket, eller så hårt som de hade hoppats på. För det var ju där de styrde in den på att det skulle bli en sån här kul bil för mm. beachen, men den var ju lite för dyr helt enkelt.
Det var lite för mycket Jeep-pengar för att man,
precis.
Ja. Ja, också den alltså finns på Bible Auctions för och kommer att klubbas den 2 februari. Björn, har du hittat något kul?
Alltså en konstig liten figur på två hjul, Velocet LE, som ju är, vad ska man säga, alltså det är en motorcykel, men den har ju sitt väldigt egna speciella utseende. LE står för Little Engine, och det här var ju enkelt och bra. 150 kubik i de första varianterna, sen så blev den lite större. Men de kom alltså 48 någon gång.
Det är väldigt mycket plåt på den.
Det är väldigt mycket plåt. Men den var också väldigt liten. Och, alltså, utseendet får man tycka vad man vill om bestämma sig för. Men det här var ju alltså, efter kriget, och det var ju samma tanke som i andra länder, som Italien till exempel, där man började bygga skotrar. Att det skulle vara ett enkelt och praktiskt fordon som många kunde ha råd att köpa och ta sig fram och tillbaka till jobbet och så vidare. Och där de italienska tillverkarna kanske la lite mer krut på svävande former och lite skönhet, så var det kanske mer yxigt och rakt här, men funktionellt.
Jag tycker den här matchar 181 väldigt bra, både vad gäller färg då naturligtvis, men även i utförandet. Det är lite the thing över den på två hjul.
Ja, faktiskt så är det så. Det är minimalt krut lagt på form. Ja. Och bara funktion, ja. Egentligen.
Raka plåtar som man kan spola av med högtryckstvätt.
Ja. Engelska polisen hade ju en hel del sådana här också att puttra runt på. Så att det var väl också säkert billigt för dem, och man kunde sätta många konstaplar på hjul som kunde ta sig runt och utföra ärenden och säkert lappa en och annan bil med de här, kan jag tänka mig.
Men det är lite fåtöljmotorcykel över det, är det inte det? Man ska sitta ganska upprätt och man har fotplattor och en konstig bananformad sadel. Det är lite halvfåtölj ändå.
Absolut.
Och sen är det ju alltså en liten boxermotor, du sa 150 kubik, och den är ju verkligen inte stor.
Nej, de är ju pyttiga. Ja. Det är rätt kul att det är just den motortypen.
Och kardandrift gissar jag. För det här är utanför min kunskapsområde.
Jag ska inte svära, men jo, jag har för mig att det är kardan på dem också. Och jag vill minnas att det är, jag tror att det är sidventiler, åtminstone de tidiga. Så att, ja, det är verkligen quirky. Det är verkligen British.
HBR kommer i många former.
Absolut. Ja, ja. Nej, men det är en rolig liten rackare som är inte snygg, men det är inte det som är grejen med den. Den var användbar, och just därför så tycker jag att den är häftig också, för att den är så gjord för att utföra saker, gjord för att uppfylla ett ändamål.
Mm. Jag håller upp jaspaden här.
Ja, det där var alltså några exempel på vad som finns på Bilweb Auctions senaste auktion som går ut den 2 februari. Bilwebauctions.se. Ja, det finns ju mycket lagstiftning runt bilar, och det finns mycket lagstiftning som är gynnsam för oss som gillar äldre bilar. Vi har ju skattefrihet från 30 år, vi har besiktningsfrihet från 50 år, och det finns andra grejer som gör att det blir enklare att ha en klassisk bil. Det är Sverige lite av ett föregångsland där, tycker jag. Men det har varit några grejer som har varit lite svåra, men nu börjar det bli bättre, eller du har kollat på det här, Björn?
Ja, men det kommer alltså nya föreskrifter hos Transportstyrelsen här som börjar gälla.
Man får det mejlet med den ämnesraden så isar det lite i ådrorna.
Ja, det är då man kastas över och börjar läsa.
Ja.
Men det kommer nya föreskrifter, de börjar gälla nu 1 februari. Färska grejer alltså. Och det är faktiskt kul läsning, även om det kan vara ett tråkigt och svårt språk.
Svårtuggat.
Ja, verkligen. Det är mycket att tugga på. Nej, men tidigare så har det ju varit, inte kört, men det har varit väldigt svårt om man inte har haft rätt papper och så vidare. Utdrag från arkiv med rätt stämplar och så vidare, om man ska få in gamla fordon. Här blir det lite lättnader. Och det innebär att om man inte har det här jättebra dokumentet från Riksarkivet till exempel, så finns det ändå chans att få in ett fordon. Motorhistoriska riksförbundet kommer att kunna skriva ett intyg, och det hänger då på att fordonet ska vara 30 år eller äldre och i sitt originalskick med små förändringar, kan man väl säga. Det här har kunnat gått förut också, men nu blir det lite lättare. MRF kommer att få titta på fordonet, och då kommer att få gå igenom vilka papper man ändå har. Och här så blir det också lite friare, för det kan vara andra gamla handlingar, foton och i vissa fall till och med alltså personliga intyg på att fordonet har funnits i Sverige och så vidare. Och det finns också en regel som säger att om man kan visa att fordonet har varit här i minst 20 år så kommer det att kunna gå registrera in det och få en ny identitet på det. Mm-hmm. Och det här innebär ju att fordon som kanske har stått länge, som man har inte vet vad man ska göra av, det kanske nästan har varit utdömt till att bli reservdelar, så finns det nya chanser att få in dem.
Det är ju fantastiskt.
Ja, men det är jättebra, och det finns fler nyheter där som vi kommer till. Men jag tycker att överlag när man läser den här knapriga texten med tuggmotstånd, så är det en välvillig ton. Det känns som att väldigt mycket av det här är för att reda ut saker och hjälpa till. Och inte tvärtom faktiskt. De här föreskrifterna gäller från 1 februari som sagt var. Än så länge så har ju ingen provat det här. Hur praxis ser ut, det får vi se sen. Men jag tycker ändå att tonen i det är välvillig.
Så om jag alltså har ett fordon hemma av något slag, den kanske inte
rent ens har... hypotetiskt alltså.
Ja, rent naturligtvis. Och den kanske inte ens har... Ja, mina grannar kan intyga att det står. Den kanske inte ens har ett registreringsnummer, ett gammalt registreringsnummer. Mm, mm. Nätt och jämnt ett chassinummer. Kanske lite vittnesmål ifrån att jo, men den bars ut i skogen då och då av den och den. Alltså det blir en väldigt flytande gräns här, kan man tänka. Jag förstår att man måste invänta praxis och se var det här landar, men vad kan man tänka sig för scenarier framöver egentligen?
Alltså det är jättesvårt att säga, och beroende på vad det är för fordon, det är klart att det är enklare om det här är en Volvo Amazon som det tillverkades tusentals och åttiotusentals av, och alla vet vad det är och man kan pricka in vilken årsmodell och så vidare. Ju mer speciellt det blir, så kanske det blir besvärligare, det kräver mer underlag. Mm. Men läser man föreskrifterna så känner man ändå att det finns chans att om man bara kan visa och bygga upp till exempel med vittnesmål och bilder och så vidare.
Det är fantastiskt.
Och redovisningar hur man har kommit över det här fordonet. Och det kommer ju ställas krav på att man kan visa att man har fått det på ett riktigt sätt, eller att man har köpt det på ett riktigt sätt och så vidare. Så att det inte öppnar för massa fuffens.
Nej.
Sen finns det ju tillfällen när man inte, alltså det är inte ens ett fordon, eller det kanske har blivit ett fordon, för du kanske började med ramen som stod på logen när du köpte sommarstället eller vad det nu kan vara. Alltså när du har plockat bit för bit på olika ställen. Sådana fordon har man kunnat satt samman förut också. Alltså satt ihop ett fordon från olika källor utan att man har haft identitet på det. Tidigare så har det kallats samlarfordon, och i princip så stängdes väl dörren för ett antal år sedan. Och de fordonen hade också användningsbegränsningar. Fick bara köra rally eller åka på utställning till exempel. Nu gör man om det här till en kategori som kallas för uppbyggda fordon. Och det är precis vad det låter som. Om du kan bygga upp ett fordon från olika delar som du har samlat in på olika sätt. Men det finns ingen identitet i det här. Om du då kan visa att om det här fordonet är uppbyggt för att efterlikna en modell som finns redan, och det här ska vara 50 år eller äldre, då kan du alltså efter utredning och du måste visa vad du har köpt, motor och växellåda, ram, axlar och de viktigaste delarna. Då kan man efter utredning och att man visar vad man har gjort för någonting få ett tilldelat nytt, en tilldelad ny identitet för de här lösa bitarna.
Men är det då ett chassinummer som ska på något sätt ansluta till de befintliga chassinummer som finns från fabrik, eller tar man ett chassinummer från...
Exakt vad det blir för chassinummer vet jag inte, men det kommer man att få tilldelat. Så att, och eventuella tidigare märkningar och sånt, så vidare, de gäller inte längre, utan det är det här nya som gäller. Och det kommer också märkas i registerhandlingen framåt att det här är ett uppbyggt fordon.
Men det är ju en trygghet i sig, för att det är ju ändå, om man ska skärskåda hobbyn, så är det ju mycket gråzoner vad gäller identiteter och chassinummer och bilar som inte idag är vad de var från början, så att säga. Och, ja, men det känner vi ju till allihopa. Det, man hör de historierna om och igen. Men att det märks i dokumenten, det är ju väldigt bra, för då är det ju en tydlighet där.
Det blir en tydlighet. Det blir ju klart att det här är någonting helt annat, och det kommer väl att, det ska ju påverka värde, eller kommer antagligen att påverka värde, så att man vet vad man köper. Man får också, alltså du kan också bygga det här fordonet så att, alltså det måste efterlikna ett gammalt fordon. Du kan inte bygga en 1965 års Chevelle och så stoppar du i moderna axlar och en modern motor i den. För då är det ju inte en sån bil längre, utan då blir det ett ombyggt eller amatörbyggt fordon. Mm. Så det finns ju gränser även här.
Mm. Men vem avgör det här då? Vem är kontrollinstans, så att säga? Är det bilbesiktningen eller?
Det är egentligen två olika steg. Man måste kunna visa hur det här fordonet har kommit till. Och det är ursprungskontrollen då som avgör om man har fått tag på sakerna på rätt sätt och så vidare.
Okay.
Och sen så är det då besiktningsföretagen som ska avgöra om det här stämmer överens med ett riktigt fordon.
Det är ju en jätteuppgift.
Det är en jätteuppgift. I arbetet som ledde fram till det här så har ju besiktningsföretagen varit med.
Ja.
Men fortfarande så är det ju ingen som har hunnit prova det här. Så att, hur det kommer att gå till och vad det kommer att kosta och så vidare, det vet man ju inte. Och naturligtvis också var ribban exakt kommer att lägga, eller kommer att ligga på att man efterliknar fordonet. Kommer det att vara stenhårda krav att det ska vara exakt, eller kommer det att vara lite lösare kanten? Det är ju ingen som vet än.
Nej. Ja, och det här var det ytterligare nyheter alltså?
Ja, en nyhet till är ju att det kommer att bli okej att byta identitetsbärare, som det heter i den här hårdtuggade texten. Det vill säga den del av fordonet där chassinumret sitter. Och det kan ju då vara bilens ram, eller det kan ju vara
ett
skärbärande kaross. Det kan vara andra saker också, men det är väl de två som är vanligast. Mm. Så du kommer alltså kunna byta ram eller hel kaross på din bil. Om det till exempel är så att den är krockskadad eller rostskadad, så att det går inte att, det är inte rimligt att laga det här, utan du behöver byta. Och det kommer vara okej att göra. Du kommer att kunna byta mot antingen ett helt nytillverkat chassi, en ny ram eller en ny kaross. Men du kan också använda begagnade delar.
Okej. Okay. Men då behåller du ditt chassinummer?
Ja, precis. Man kommer ju få märka, flytta över chassinumret från det gamla fordonet. Och det här kan man inte bara göra hur som helst och tycka att man är klar sen. Man ska ju då kunna visa upp det här fordonet på besiktning. Du måste göra en registreringsbesiktning.
Okej, det måste man göra.
Det måste man göra. Och då kommer man ju att kolla då också var delarna kommer ifrån och ditt gamla fordon. Och du ska också kunna visa upp den gamla identitetsbäraren.
Aha.
Men du behöver inte släppa med hela ramen eller hela karossen till besiktningsföretaget. För då har man då skrivit att det medför stor olägenhet. Så att då räcker att man i princip tar loss den del där chassinumret sitter och kan visa då att det här är originalfordonet, jag har bytt kaross och så vidare.
Och kommer de uppgifterna också i så fall föras in i dokumenten?
Ja, det kommer ju att finnas, det kommer inte bli någon speciell märkning, men det kommer ju att finnas, du kan ju alltid gå tillbaka och se att det har gjorts en registreringsbesiktning för ett karossbyte då, så att det går ju att spåra.
Ja, det finns ju några så här övriga noteringar typ, en sån ruta.
Ja, precis.
Så det är väl något som kommer in där, kan man tänka sig. Ja, för det har ju varit, det finns ju ganska många, till exempel MGB som har, där man har bytt kaross helt enkelt. Det nytillverkas ju karosser på löpande band i England. och hundkojor och som, ja, även amerikanska bilar.
Amerikanska bilar också, mycket muskelbilar, men även alltså, Land Rover, nya ramar och så vidare finns det att köpa. Men det har ju inte varit okej att göra det.
Nej.
Men nu blir det okej att göra. Mm. Har man lagens goda minne med sig, man gör det.
Det är ju, ja, det är helt logiskt. Så jag menar, du ska inte kunna använda de här bestämmelserna till att kunna så att säga, klona två bilar utav en. Det är inte meningen, utan det är ju just att det är ju samma identitet fortfarande, så det är ju liksom inte, det är ingen annan bil som kan ta den här identiteten också.
Nej, men det är bara att man slår egentligen fast att även ram eller en kaross då är en, kan vara en reservdel. Mm. Likväl som man kan byta motor eller byta bakaxel eller någonting, så kan man byta reservdelen ram eller reservdelen kaross. Mm. Inte jättekonstigt egentligen, men nu finns reglerna som gör att man kan göra det här på ett schysst sätt.
Mm. Man vill inte smyga runt längre.
Nej, men det har ju naturligtvis gjorts, ja. Förstås, har jag hört. Men nu kommer det att bli okej.
Okay. Spännande, det måste vi följa upp. Det blir kul att se vilka praxisfall det kommer att bli och hur det tolkas i verkligheten.
Det är ju jättespännande naturligtvis. Det är ju många som har varit inblandade. Motorhistoriska riksförbundet har ju jobbat för flera av de här grejerna länge. Besiktningsföretagen har också varit med på noterna. Men hur det kommer att tolkas framöver, det blir jättespännande att se. För det kommer ju att bli praxis, man vet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Lite mer exakt vad gränserna går och vad som är okej att göra.
I senaste numret av Klassiker så finns det en köpguide som jag har gått och sugit på ganska länge för att jag ville skriva. Nu äntligen fick jag tillåtelse.
Mm. Okej då, för den här gången.
Det handlar om Rover, den här P6-modellen. Som var verkligen en speciell bil när den kom 1963.
Ja, men vadå, det är ju bara en vanlig jättestandard engelsk bil. Ja visst, en V8, jo. Men, ja. Men mer då? Vadå, det är väl en Rover?
Ja, man kan ju tänka sig att Rover, det ska vara traditionellt, ja. Och sådär. Det är lite läder och lite trä och lite stiff upper lip. Och så.
Lite damklubb och herrklubb eller någon slags klubb.
Ja, men så var det verkligen inte. Rover var ju ett superteknikorienterat företag. De höll på med gasturbinbilar och de hade ju Land Rover som var ju pionjärer i Europa med fyrhjulsdrift och sådana fordon. Visserligen snodde de idén från Jeep, men ändå, på sitt eget sätt. Och Rover P6 var verkligen en väldigt teknikorienterad bil. Den ser kanske lite tillbakahållen ut, men under skalet så är den väldigt många egna lösningar. Ibland kanske för egenhetens skull, och då dras ju parallellerna till ett annat märke.
Vad kan det vara?
Är det en London-taxi?
Ja, det måste det vara. Ja. Kan det vara Citroën?
Ja, på andra sidan kanalen så låg ju Citroën och de har ju också, är också väldigt intresserade av att se på saken från nya håll och pröva gamla teser. Och Rover P6 och Citroën DS påminner faktiskt ganska mycket om varandra i uppbyggnaden.
Jaha.
Båda har den här så att säga en underkaross.
Okej.
En,
underkläder.
Ja, precis.
Är den identitetsbärande?
Ja, den är i högsta grad identitetsbärande. Base unit, säger Rover. Man har fördelen av en självbärande kaross, en stark struktur. Men också fördelarna med en rambyggd kaross på det sättet att de yttre karossdelarna sitter skruvade på den här så att de är lätt att byta om det skulle hända någonting. Man kan ändra utseende på bilen om modet växlar och det kan bli mer långvarig bilmodell i grunden. Då, så att säga. Och det här med Rover P6 fanns ju då i 14 år, 63-77. Tillverkades den. Så det, på det sättet höll det ju. Samtidigt, men å andra sidan så ändrar de faktiskt inte så mycket.
Nej, jag tänkte just fråga om de verkligen drog nytta av den.
Ja.
Men vilka delar sitter lösa om man ser så? Är alla panelerna lätt borttagbara och utbytbara? Eller är det skärmar och är det allt möjligt?
Allting är faktiskt går att skruva bort. Till och med taket går att skruva bort. Så att man kan köra den här bilen. Ändå funkar alltså. Man kan köra den med en tom kaross utan huvar och utan tak och utan luckor och alltihopa.
Okej.
Okay. Ja, det är ju verkligen Citroenskt.
Ja, och det är precis så kan man göra med en DS också. Mm. Det kan man också klä av helt och hållet. Mm.
Var det tänkt att den skulle ha gasturbin från början? Var den konstruerad för det eller var det något sidoprojekt man hade? Eller?
Ja, Rover höll ju på med gasturbinmotorer redan. De började ju redan på tidigt 50-tal och satte i en sån här i en bil och för att få det att fungera. Och visade att det funkade. De gick att köra med. Det de framförallt gjorde med gasturbinmotorer var ju att de byggde de här för industribruk. Och var ganska stora på det. Men när de skulle börja göra den här då, de behövde en volymbil. Man hade haft en ganska begränsad tillverkning av den här P4-modellen och P5-modellen. Det var bilar för fåtalet. Den bilen som drog in pengar till firman, det var ju Land Rover. Där det bara, de ångade på där. Och då fick de också mycket pengar att kunna ha till utvecklingspengar liksom. Men då skulle de bygga en volymbil och de hade identifierat att det fanns ett behov i en ny klass för bilar. Alltså lite mera den här executive-klass kan man väl kalla det. Alltså yngre, professionella människor som behövde köra mycket bil och som hade lite mer pengar och kunde vilja ha något lite mer speciellt. Och när de började projektera den här bilen så då fanns planen på att göra en gasturbinversion.
Okej.
Okay. Och därför det är därför som vissa grejer ser ut som de gör. I tidigt i processen så satte man till exempel hur brett motorutrymmet måste vara. Och så det blev ett väldigt brett motorutrymme. Och för att få till det så fick man göra en väldigt speciell framvagnslösning.
Just det.
Med liggande fjädrar.
Det är elegant.
Ja, högt upp. Sen så långt innan bilen presenterades 1963, två år innan faktiskt, då visade man en turbinversion som var väldigt, väldigt lik det som skulle bli Rover 2000 med vanlig motor. Men det var bara fronten egentligen, den var lite Citroën-lik, lite så här,
ganska sluttande,
sluttande spetsig nos. Och då visade de den här och de lyckades få den väldigt körbar faktiskt. Den drog ju väldigt mycket bensin. Men mycket talade för att det här skulle kunna vara någonting.
Mm. Det var väl någonting med avgastemperaturen också om jag inte minns fel. Det var lite, sådär, lite besvärande om den kom åkande på en gata och sen så gick det förbi någon byxbenen lite för nära. Ja. Det fanns väl några tankar?
Det fanns några grejer där. Du tänker sig en jetmotor som utanför flygplatsen. Det
är ju perulenbrallorna smälter.
Ja. Ja, och den här prototypen då, T4 som den kallas, den var faktiskt framljusdriven. För att man var tvungen att ha avgasrören någonstans ut genom bilen. Och då fanns det inte plats för någon kardan.
Aha, okej.
Okay. Du har något riktigt bra på spåren där.
Ja. Nej, men det här med det breda motorutrymmet, kunde man ju dra nytta av sen några år senare efter att Rover 2000 kom i då 63 och den blev väl mottagen. Den blev årets bil, den första årets bil i Europa som någonsin utseddes. Och väldigt, fick mycket för den här karossen då, den här dubbla karossen gjorde att det var en väldigt säker bil. Den hade De Jong bakaxel, en delad bakaxel med bromsskivor även bak, och de satt inne vid differentialen. Den fick ju då lite kritik för att den var lite för slö, lite för rå motorgång. Mm. Men detta då rådde man bot på 1968. Och då kom nämligen Robert 2500. Det är väl kanske den som folk känner till när de tänker på Rover P6.
V8
helt enkelt. Ja. Rover köpte ju in då den här Buick V8 som var en liten V8 på 3,5 liter i lättmetall. Och den passade ju nu i det här motorutrymmet eftersom det var gjort så brett.
Just det.
Och förvandlade den här bilen fullständigt. Från en Rover 2000 är ju faktiskt ganska sportig att köra med, kort spak och sådär, så, men den är ju inte så snabb. Medan med V8 så blev det ju, den blev snabb på riktigt. Och även om den från början bara fanns med automatlåda, det tog ju lite grann utav körupplevelsen, men den bytte helt karaktär.
Mm. Men den här påklädda karossen, det knycker lite grann innerutrymme väl?
Det gör ju det. I den här köpguiden som vi har i nummer 1 där så finns det en skiss som Rover själva gjorde. Där man ser själva grundkarossen i grått och sen ser man den här ytterkarossen. Och då ser man hur otroligt mycket luft det är mellan grundkarossen och ytterkarossen. Det gör ju att det begränsar innerutrymmen lite grann.
Mm. Men sen så ser man ju väldigt tydligt i gult de här fantastiska stolarna. Mm. Det är ju verkligen ett kännetecken för modellen tycker jag.
Ja.
Jag tänker ju naturligtvis på den här Rover Chair som Ron Arad gjorde 1981. Han plockade ur de här ur Rover och designade egna stolar eller fåtöljer. Sånt vill jag ha på mitt kontor. Mm. Resten är kanske jag lite mer avvaktande till, men jag tror att Carl ändå håller på att sälja in den här. För visst, de är ju, jag har ju kört de här med V8 och automat. Jättetrevliga bilar.
Mm, det är de verkligen. Otroligt användbara och liksom hänger med i dagens tempo, som man brukar säga.
Ja.
Nej, men man känner, och den, det är en bil som är användbar. Det är fyra dörrar, den är ett bra bagageutrymme. Särskilt om man har, det är också väldigt udda.
Det är väldigt svårt det där tillbehöret. Jag vet vad du ska säga nu.
Man har reservhjulet ovanpå bakluckan.
But why?
Det är fantastiskt. Man ska ju bygga en bil som den är ju faktiskt ganska snygg i liksom, ganska spänstig formgivningen. Nästan lite kilformad. Och sen så väldigt fina proportioner. Och så ska man då, så hade de ett tillbehör så man kunde ha reservhjulet ovanpå bakluckan. Lite som som på en Land Rover fast tvärtom då.
Precis.
Men man tror liksom att när man ser dem i Dinky Toy eller leksaksbilsvarianten med det där däcket där, då tror man ju inte riktigt på det när man var liten.
Nej,
det här har de hittat på. Och sen inser man att nej, de tog ju efter leksaksbiltillverkarna och satte verkligen dit det där däcket.
Men det var väldigt många som valde det här spare wheel kit som det kallades då.
Men hur öppnar man luckan då? Det måste ju vara vansinnigt tungt att ha haft ett helt...
Ja, luckan det är en aluminiumlucka, så utan det här hjulet så nästan så slår den till den i hakan när man öppnar för den så lätt.
Mm.
Men med det här hjulet så blir den ju otroligt mycket tyngre. Och det var ju tvungna då, det var inte bara att fästa på utan de hade ju en särskild kryssförstärkning som man var tvungen att sätta på insidan. Och sen så en särskilt som höll upp den som en spärr där då, så att man inte skulle bli halshuggen om man skulle hämta sin picknickfilt.
Men den är kompakt, den är rolig att köra, den kan ha en V8, den är snygg, den är tekniskt intressant. Ändå vill ingen ha den idag. Om vi nu ska hårdra det.
Ja, det börjar ju faktiskt ändras det där.
Men det har varit en lite hemlig bilmodell för de insatta.
Det har varit en entusiastbil.
Ja.
Nästan sedan den var ny.
Ja.
Det är bara entusiaster som har köpt den och kört den. Och de har ju uppskattat sina bilar, verkligen. Men värdemässigt har de ju legat jättelågt, jättelänge.
Ja, jag tycker de känns fortfarande prisvärda.
Ja, verkligen.
Och man kan vara lite sådär, det är klart det är inte jättelätt att hitta ett fint exemplar, men om man ger sig tusan på det så går det ju att leta fram en fin
Men det finns ganska många bilar som är i skapligt skick. Ja. Som är körda en hel del genom åren och som varit på vägen hela tiden och som underhållits någorlunda, i alla fall mekaniskt. De rostar ju tyvärr ganska hårt, både innan på det ytter- och innerkaross.
Rust unit. Precis. Är det det som är liksom värsta grejen med dem?
Rosten. Ja, det finns ju då synlig rost i skärmarna. De har ju väldigt kort halveringstid. De visserligen väldigt lätta att byta, men de börjar väldigt lätt att rosta på samma ställe allihopa. Men sen så finns det ju då under här som sagt då infästningar till den här avancerade bakaxeln. De kan bli dåliga och då blir bakaxeln självstyrande. Mm. Och det har faktiskt lett till en hel del riktigt läskiga olyckor.
Okej, det låter inget bra.
Så det måste man kolla. Men nej, så att de har ju varit kanske, som sagt, en liten klick som har känt till dem. Särskilt de här Rover 2000 fyrcylindriga modellerna och 2200 som den hette med lite förstorad motor. De har ju verkligen legat lågt i pris. V8 har ju också legat lågt i pris, men det har ändå funnits en viss förbläs för det här med V8. Det är ju häftigt med den här bilen. Mm. Det går inte riktigt ihop.
Nej.
Det här utseendet, den här när man sitter bakom ratten och så startar man motorn, så är det en V8. Mm. Det är häftigt. Men det börjar som sagt ändra sig det där. Fina bilar med V8 framförallt, de har börjat sticka iväg i pris. Det var en på Bilweb Auctions här nu för några månader sedan, en lågmilare som faktiskt hade motorproblem och som inte hade gått på länge. Men den var en verkligen genuin bil. Man såg att det var en bil som inte hade gått mycket och som inte var så fipplad med. Mm. Den gick för, tror jag, 70 000 på auktion, och då var det alltså att den inte, då gick den inte att köra med. Mm. Medan riktigt fina kan gå för 100-120. Mm. Men det är fortfarande väldigt prisvärda bilar.
Absolut.
Och den är brun.
Den här som det är faktiskt, det är lite kul faktiskt. Den här bilen, det här exemplaret som vi har fotograferat. Ofta så får vi verkligen leta för att hitta bilar. Men jag och fotograf Simon, vi var ute och faktiskt skulle gå och ta en öl efter jobbet. Och plötsligt så hör man det här ljudet, det här typiska V8-ljudet på Sveavägen här, bara några meter från redaktionen. Så kommer det här exemplaret upp i, och det här var ju sent på hösten, kommer upp och ställer sig vid rödljuset, och man hör hur frisk den är. Man ser hur bra fint det står på fjädrarna. Så här. Det är ganska typiskt Rover P6-exemplar den här bilen. Och dagen efter så vi tar ju givetvis registreringsnumret, ringer ägaren, han tycker det är jättekul, och så 2 dagar senare står det en studio.
Bra spanat.
Det är väldigt bra. Ja. Det blir också en liten uppmaning till de som lyssnar. Mm. Vi är ju faktiskt alltid på jakt efter bilar året runt. Ja. Det är lite dilemmat. Men att fota i vår fotostudio och göra köpguider, så föreslå gärna exemplar. Inte minst, för vi kan ofta sitta och drömma ihop, och den skulle vi vilja göra en rejäl köpguide på. Men det stupar på att man faktiskt inte får kontakt med någon ägare till ett bra exemplar av en bil. Så tipsa gärna. Mm. Det finns ju en sån där vattendelare, och då vill jag fråga dig, Carl, jag vet att du är väldigt ansatt av den här bilmodellen sedan många, många, väldigt många år.
Det var faktiskt den första bilmodellen jag åkte i överhuvudtaget. Mm. Jag åkte hem från BB. Mm. Ah, jag minns det inte själv faktiskt, men jag har fått det berättat. I en Rover 2000 TC, en Arden Green med beige skinnredning.
Ah. Ja, men då är vi inne på den frågan jag tänker ställa dig till dig. Det är ju där grillen. Vilken grill är det som gäller? Den kromade tidiga eller den fullplastgrillen?
Jag måste rätta det där, Claes. Det är inte kromad.
Nej, förlåt. Det är väl aluminium.
Ja, naturligtvis.
Jag har ju alltid tyckt att det första utförandet var det snyggaste.
Ja.
Det här kromade, eller inte kromade, utan det är blanka.
Ja, då åker jag spaden upp här.
Ja, mm. Och först Rover 2000 och sen kom ju Rover 3500 och då hade de en lite annorlunda. De hade en krom, eller inte förlåt, återigen, en aluminiumlist på huvudens framkant och som förstärkte utseendet och sen så hade de ett större luftintag under stötfångaren som gör att den ser lite tuffare ut, lite kralligare. Jag har alltid gillat. Men jag håller på att liksom börja vackra lite här. Jag tycker att den här plastgrillen, det här kartongmönstret eller vad man ska kalla det, det är ju otroligt häftigt också. Det är väldigt tidstypiskt. Det var 1971 så fick de en liten uppdatering då. Då fick de den här svarta plastgrillen, de fick en annan huv och de fick en roligare instrumentering faktiskt med runda mätare istället för den här
termometern.
Termometern, precis. Som i och för sig var väldigt tidstypisk den också. Ja,
absolut.
Men så ja.
Du håller på att svänga alltså.
Ja, 50 år efter att de har gjort den här faceliften så börjar den växa på mig. Ja. Mm. Konservativ? Nej, nej. Jag inte. Nej. Ja, så den här köpguiden finns i alla fall med i klassiker nummer 1 2023. Ja, ska vi titta på lite mer auktionsbilar från Bilweb Auction som har sin andra auktion här för i år. Och bilarna ligger ute nu på deras sajt bilwebauctions.se. Budgivningen börjar den 26 januari och avslutas den 2 februari. Vad har du hittat något mer?
Ja, men det finns ju en Passat som jag fascineras över. En 82a, väldigt diskret egentligen, men det är såna här bilar som inte finns längre. Och den här ser ut att vara i ett superskick. Så den har jag till för.
Det där är ju återigen det här, när man sitter och tittar i den här listan så man vet inte vad det är man ska bli intresserad av. Innan man börjar, man har en känsla för att det ens fanns kvar de här bilarna.
Nej men jag... Det är sånt här som man upptäcker.
Nästan, nästan förträngt dem från de nya.
Ja, men det här är väl ingen bil som jag går omkring och funderar på så ofta, men när den dyker upp och i det här skicket så är det klart att jag hajar till för den. Jag tycker också att det är fascinerande när man tittar på inredningsbilderna där. För den här, de har ju en röd, helröd inredning som känns som att, ja men vänta nu är vi ju... Nu är vi tillbaka på 70-talet på något vis i liksom kulör och stuk. Den har inte hunnit bli det här Volkswagen strävhåriga
gråa
dova inredningen än.
Nej, men det är helt riktigt. Alltså, utifrån så säger den nästan ingenting. Den är väldigt vit. Den är väldigt, väldigt tvådörrars.
Väldigt.
Och väldigt, väldigt nedtonad. Och sen så när man tittar in så möts man med ett blodrött inre.
Ett pumpande hjärta.
Ja.
Jag fastnar för ratten. Ja, men alltså kolla in Ioniq 5. Där, ja. har ni ju de formgivarna vad de har vuxit upp med.
Ja, verkligen.
Den här 80-talsestetiken. Det är någon slags konstig, lite jättetråkig ratt. Men
tvåekrad
med någon slags ränder på som ska signalera att det är någon stereokänsla i den eller någonting. Jag vet inte.
Du kan svänga både höger och vänster.
Ja. Men jag tänker på den här revivalen för 80-tals design som är i allra högsta grad närvarande just nu.
Mm.
80- och 90-tal med den här digitala, lite grovt digitala bakljus och ränder och sånt där.
Verkligen.
Och den här korta växelspaken, den kommer jag faktiskt ihåg hur den känns.
Ja. Det är liksom ett litet mellanrum mellan växlarna. Ja. Det darrar till i spaken på något vis.
Och det här Formula E, som den heter då, det är en Passat CL Formula E 1,6.
Jag är inte superinläst där, men det var väl någon snorjobbs variant va?
Ja, det var för att det skulle hålla nere bensinförbrukningen helt enkelt.
Mm.
Och den var ju femväxlad då, men om jag minns rätt så är det så att man når toppfart redan på trean. Resten är överväxlad, extremt högt växlad.
Ja, det är En fascinerande bil.
Mm. Ja, inte minst när man tittar under bagagerumsmattan där man hittar alltså ett stycke plywood. Det är det här med trä i bilar är en avhandling i sig. När slutar det att finnas trä i bilar? Men här finns det, kan jag lova.
Ja, det är stabilt.
Mm. Ja, det här självförtroendet att inte utsmycka en bil. Utan den är väldigt, väldigt nedtonad, kan man säga. Det är lite, nästan lite Tatra 613-känsla.
Nej.
Lång nos.
Nej,
och
dit går inte jag. Nu är du ute och trampar på väldigt tunn is här, känner jag.
Nu drar Claes upp nej-skylten,
ja,
tror jag.
Det är verkligen en stor nej-skylt där. Blanda inte ihop det här med Tatra,
är
du snäll.
Det är också roligt när de lyfter på huvuden på bilderna här och man tittar ner på marken. Sen ser man motorn. Mm-hmm. Det är en väldigt, väldigt liten motor i det stora utrymmet. Det fanns ju femcylindriga och också versioner av den här, så det måste ju finnas lite utrymme.
Lite space över till de häftigare motorerna.
Ja. Och ingen så här liksom plastkåpa under motorn, utan det är helt öppet.
Mm. Frågan är om vi skulle lägga märke till den där, om den var med i en film, en svensk film.
Jag tror att den var med i Händelse vid vatten, men du såg den inte.
Den stod bakom snöskotrarna.
Nej, men det är en perfekt bakgrundsbil.
Ja, det här skulle vara en klockren. Mm.
Men bara en gång i en scen, och sen är det nog. Den ska inte dyka upp i en annan stad sen. Två, tre senare.
Ommålad till polisbil.
Nej, så vill vi inte att det ska vara.
Något annat som finns?
Ja, alltså jag är förutsägbar naturligtvis. Ni älskar ju 30-talsbilar och Björn nickar här. Vi älskar 30-talsbilar.
Jag håller upp skylten.
Ja, även äldre. Och ibland så blixtrar ju till på Bilweb och det kommer in gamla bilar. Det är ju alltid lika spännande. Först är det ju en riktig knasmobil som man nätt och jämt vet vad det är. Jag kan inte ens uttala namnet, så istället så hoppar jag över till den som heter Aero typ 10, en 500 kubikare under den lilla motorhuven, en encylindrig tvåtaktare. Vet du vad det här är för bil?
Ja, jag har faktiskt ingen aning.
Aero, men det är tjeckiskt.
Ja, det är tjeckiskt.
Ja, så långt är jag med. Men ja.
Den
det
fanns något som heter Aero Minor.
Ja, men det är ju inte den. Utan Aero Minor var ett Java-projekt som sedermera fördes över i en statlig flygplanstillverkare dock. Men det är inte den här flygplanstillverkaren. Jag kommer få på nöten för det här. Men, men det är ett hack i historien och jag tror att namnet Aero finns på två ställen i den tjeckiska bilhistorien.
Mm-hmm. Det finns även i en massa andra bilhistorier.
Ja, just det. Det är ett fint namn. Nej, men den här är, man blir bara glad när man ser den här. En liten, verkligen liten sak som någonstans skärningspunkten cykelbil och Tivoli-attraktion. Ja. Men ändå med någon slags ryggrad. Och det är ju en riktig bil. Det tycker jag om.
Verkligen.
Det är så lätt att peka finger och tycka att sånt här är löjligt. Men jag kan ju inte tycka det här. För att det är ju en viktig del i bilhistorien här. Med att man utgår ifrån det, med små omständigheter. Man får alltid sättas in i den tid de kom till i. Och vilket syfte de hade. Och för vem och så vidare. Det finns alltid spännande industriprocesser bakom sådana här bilar som man kan fördjupa sig i. Och den här är ju...
Verkligen.
Och sen den här Renault, har ni sett den? Man är bra koll på Citroëns 30-tals sortiment. Åtminstone från B11 och framåt. Men så dyker upp en Renault Mona Quattro. Typ YN3.
Ja.
Björn nickar.
Ja.
Ja, det är som en Volsly som har krockat med en Citroën B11 på något vis.
Men väldigt elegant.
Ja, den är väldigt snygg bak till med den här infällda nummerskylten och den lilla bagageutrymmen och bakluckan där.
Ja, nej, men nu är vi återigen ute på lite otrampad mark här, men vi är inga experter på just den här, vi kan erkänna det. Men det går ju ändå att förlora sig i den. Kolla in hastighetsmätaren. Kolla, så ska det se ut. Den är alltså 2, 3, 4, 8-kantig hastighetsmätare. Det är ju jättesnyggt.
Är det Mono Quattro betyder?
Jag är inte så bra på franska heller.
Ja, det är ju som en mätare i en MG faktiskt. Den är ju 8-kantig, precis. Ja, riktigt snygg. Det fanns en otrolig artrikedom i Sverige. Man tror ju att alla bilar var från USA eller Tyskland. Men för att överlevnadsgraden är mycket större på dem. Det fanns ju små importörer av väldigt många olika märken och modeller.
Men det är ju lite likadant att man tror på något sätt allmänt att det inte fanns, såldes några amerikanska bilar på 70-talet och så vidare. Utan allt amerikanskt vi ser idag är importerat. Men det finns ju en i utbudet här som är svensksåld.
Ja, Pontiac Tempest 68.
Precis. Nej, men om man kollar på gamla bilder och så vidare, från alltså stadsbilder, miljöbilder, så ser man ju att jo, men det fanns ju amerikanska bilar då också, och inte minst den här storleken, alltså mm. Tempest och motsvarande Chevrolet och så vidare och Fordar. Det såldes 101 stycken Pontiac i Sverige 1968. Alla modeller, jag vet inte hur deras utbud såg ut, men den här var ju en av de där 101 bilarna då.
Mm.
Så att den har ju rullat omkring här som ny. Sen så var den på en liten utflykt också i och för sig, och har bott utomlands, men har kommit tillbaka igen. Så att.
Ja, men det är snyggt, det är Schweiz. Utvis. Det är alltid Schweiz. Man tänker sig någon klädhandlare med en kedja av klädbutiker. Mycket polyester.
Kedja av guld.
Ja, det kanske var inblandat också. Men någon sån här figur, lite larger than life-figur, som åkte omkring en sån här. Och som på något sätt hade bara fortsatt sin, på sin bana, att han hade köpt amerikanskt när det var vanligt med amerikanska bilar.
Så tror jag verkligen att det var. Att man sålde amerikanska bilar till de som hade kört amerikanskt länge tidigare.
Mm.
Det är absolut. Den här är ju, den är inte i toppskick, men den är ju, känns ju väldigt genuin.
Absolut.
Ja. Lite att göra på den, men också köper man den som den är.
Absolut, det är kul. Det är kul med den svenska historien där, ja. Som är
det är bara
extra.
En familj som har haft den sedan den var ny. Så det är far och son som har haft den.
Mm.
Ja, det var några av bilarna från Bilweb Auctions senaste auktion. Och kolla in dem på bilwebauctions.se. Och det här är ett samarbete med Bilweb Auctions. I senaste numret av Klassiker nummer 1 2023 så har vi fokuserat lite på svenskt bling-bling. Grannare än grannens står det på omslaget, och då är det en silverfärgad Volvo 244 jubileum som egentligen, blinget är egentligen en stripe och en lite finare inredning och sen så en jubileumsdekal.
Ja, det är inte jättemycket, men ändå. Nej. Men ändå.
Men sen i bakgrunden där så står det ju den här Saab 900 Turbo Lyx. En nästan sägeromspunnen modell.
Ja, men faktiskt. Det här är ju en sån där bil som folk pratar om och som jag själv till och med vet precis. Jag ska inte säga att jag vet exakt vilket år det var, men jag vet exakt var i geografin jag såg den på väg. Inte det här exemplaret, men en sån.
Ja.
Första gången. Jag hade ju sett i broschyr och i tidning, men där och då så mötte den. Jag såg den på långt håll. Och mellan Storvik och Kungsgården i Gästrikland, kan jag avslöja.
Ja.
Den gjorde intryck, och då kände jag att, ja, men titta, där är ju en sån.
Hur kunde du känna igen den så tydligt då?
Det var tvåfärgslacken som jag kunde speja på långt håll, och det var så tydligt.
Och det här var alltså 1983 som den kom?
Ja, precis.
Och en tvåfärgad bil 1983, det var ju, det var ju typ bara i USA som de höll på med sånt.
Ja, jo, men det var väl också grundtanken med den här modellen, att den skulle ut i den stora fina världen, vida världen.
Man hade ju fått en del exportframgångar med 900, och turbon var ju ett stort namn, så att, och det pratar man själv om också, att nu har vi lyckats så här bra, varför inte göra en bil som kan väcka ännu mer uppmärksamhet på den internationella marknaden och vara lyxig och slåss med till exempel BMW och andra fina märken då, så att.
Ja, för mig som växte upp med de här plastmodellerna som Saab sålde själva, de här promotionmodellerna av sina olika modeller, så kom ju inte det här som någon direkt överraskning. Det var snarare bara, nu äntligen gör de det. För att Saab 99, de modellerna, de var ju gjutna så att de var tvådelade precis vid midlinjen.
Mm.
Så jag kunde ju då plocka av karossen från en och sätta dit från en annan. Och så vips hade jag ju en tvåfärgad bil. Och det är ju, med den här midlinjen, den är ju som gjord för att man ska göra.
Kunde då. Eller gjorde?
Gjorde. Jag, de var ju så otroligt billiga de där. De kostade typ 6 kronor. Så man köpte 3 stycken och sen började man byta. Det var ju roligt, man kunde byta lampor på dem, man kunde byta fälgar och så här saker. Och man kunde byta över- och underdel på karossen.
Så det är egentligen du som är upphovsman till, du har grundidén.
Jag skickade in en sån där till
originalidén är din.
Nej, men de kanske satt själva och plockade om sina bilar så där på designavdelningen. Man vet aldrig. Mm.
Jag satt på fysiklektionen och tittade ut genom fönstret. Mm-hmm. När jag inte tyckte det var så roligt. Eller kan det ha varit engelska? Ja just det, engelska salen vette åt det hållet på Vägårdsskolan i Kisa. När jag ljög det, fysik och åt andra hållet. Och vad stod inne på gården intill? Där det var för övrigt ett ganska tjusigt hus som man i den åldern uppfattar som en herrgård. Man hade den föreställningen, det var Kisas flottaste hus där. Mm-hmm. Som låg nere vid Kisaån då, med utsikt över en gyttig å där. Där stod den sån här. Och den där kunde man verkligen sitta och titta på i timtal. Jag var helt fångad av den där modellen. Fast jag gick mer igång på Nisses Saab tvåtaktare. En lärare som körde väldigt gammal bil. Okay. Och sen som drog ut choken rejält. Och så kände man in i ventilationssystemet i skolan när han åkte hem. Ja. När han började och slutade om dagarna. Så det gjorde ett större intryck, ska jag säga.
Ja. Men ändå ett intryck, det hör jag.
Ja, nej, men det
märker man när man pratar med Saab-folk, att den är ju speciell.
Ja.
Det är många som pratar om den. Mm. Och det finns diskussionstrådar och så vidare. Och lyx.
Det är någon ligger snudd på. Skulle jag vilja säga. Var det inte det? Att man gick och drömde om den där.
Ja, men det är absolut. Visst är det så.
Men var Lyx en särskild modell? Eller hur var det här?
Lyx var ett utrustningspaket som man kunde beställa. Sen så marknadsfördes den som en egen modell, så att det var lite flytande.
Men det står inte i registreringshandlingen att det är en turbolyx?
Det står i, om man läser in sig i chassibeteckningar, så är de utmärkta som, som lyx på lite olika sätt. Mm. 1983 heter det på ett sätt och 1984 och framåt heter det på ett annat sätt, för att Saab ändrade sättet att skriva sina chassibeteckningar på. Men det var ju alltså tvåfärgslacken var ju inte det var ju den man, det är det man tänker på. Men det var inte nödvändigt att man kunde få den i enfärgare också om man ville vara lite mer diskret lyxköpare.
Ja.
Och så är det ju då skinninredningen som kommer från Bridge of Wear, alltså skotsk anrik lädertillverkare. Men även där så kunde du beställa din lyx med lyxplysch istället.
Mm-hmm.
Så att du var inte tvungen att ha läderinredning i din lyx.
Men det här var första 900 med läder?
Det var det. Och det, lite grann så kan man väl se det här som lite prov också inför både Aeron och Cabriolet, där det kom läderinredningar sen. Det var ju naturligtvis, man hade släppt APC:n, alltså Automatic Performance Control, 1982, som gjorde att man kunde köra på bränsle med lite olika oktantal. Man hade ju 16-ventilsturbon på gång, den kom ju 84, så det här var lite, jag har en känsla av att också att ja, men vi måste ju ha någonting till 83-erna, det hände inte så jättemycket där. Och man byggde lyxen och den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet.
Mm.
Det är ju den som tidningarna skrev om på den tiden. Och ja, jag tror att, jag vet att Teknikens Värld skrev nog också att mellanår för Saab, och det var nog lite grann så.
De genomskådade det hela.
Ja, de genomskådade det hela. Men det är ju, jag tycker att det är ett ganska snyggt resultat för ett mellanår.
Mm, verkligen. Men, och bakom ratten då, så satt man där i läderstolar och så tittade man ut över en träpanel.
Ja, man kunde göra det. Eller det man gör i den här bilen.
Ja, vad är det för exemplar du har hittat?
Lasse Nordéns bil här. Träpanelen är ju extra. Det ingick inte i lyxpaketet. Den här har ju faktiskt också fått en luftjoneringsutrustning dock i efterhand.
Mm-hmm.
Men under huven då så var det ju 8-ventilsturbon först. När 16-ventilen kom då var du tvungen att köpa en 16-ventiler om du ville ha din bil som lyx också. Och den här lacken var ju, ja, den var ju speciell som sagt var. Man provade ju ut lite olika varianter på fabriken först, så att man gjorde en del testexemplar för att se hur man skulle fixa lackprocessen, och prova olika kulörer också innan man kom fram till den här silver och skiffer som det blev. Men det ställde till problem naturligtvis på fabriken, för att man fick ju lacka hela bilen och så fick man ju plocka ut den då och ta den till en speciell lina där man fick matta ner överdelen, man fick maska och så fick man ju lacka den igen, och så att den gick ju, det tog ju ganska mycket extra tid och den skulle genom torkprocesser och så vidare, så att det var ganska dyrt att bygga den här bilen.
Man får ta två varv alltså helt enkelt.
Ja.
Jaha.
Och det här var ju, man höll på att övergå till mer automatiserad lackering på den här tiden, men det var väldigt mycket manuell sprutning fortfarande. Så det här var ju, det tog väldigt mycket arbetskraft i anspråk.
Ja, man såg dem inte ofta då och man ser dem ju ännu mindre ofta nu. Hur fick du tag på den här bilen?
Det här är ju en Stockholmsbil som vi har spejat in på olika ställen, på olika träffar i Stockholm och tog kontakt med. Och ägaren då, Lars Norén, tyckte att det var kul att vara med. Och det här är en bil som, alltså dels så, han såg Turbolyx i tidningen Automobil när den här var ny och tyckte att jäklar, en sån där ska jag ha någon gång. Och det, så blev det också. Men sen så var det en kompis till honom som ägde den här bilen i många, många år. Och Lasse hjälpte faktiskt till att vara schysst och låna ut sitt garage för att hans kompis som bodde trängde till och skulle kunna förvara den här på ett schysst sätt.
Mm-hmm.
Och sen så, men han sa ju att men ska du sälja den så, ja men då vill jag köpa den och så vidare. Och det var, han var nära en gång, men då kom faktiskt Saab-museet i vägen. För den här bilen har stått på Saab-museet utställd också.
Jaha, men de köpte den inte?
De köpte den inte, de hade den till låns. Och sen när det var dags att lämna tillbaka den, så då kunde Lasse slå till och köpa den från sin kompis. Så att, och så har han haft den och nyttja den sommartid. Och den har gått ungefär 10 000 mil, lite drygt 10 000 mil. Jättefint skick och alltså, det är många som rackar ner på Saabs växellådor och tycker att de är dåliga.
Det skulle jag aldrig göra.
Nej,
men andra, det finns
andra
som
kan
gör
göra det. Den här hade så fantastiskt trevlig låda och hela bilen kändes ja, men, ny och så har man det härliga turboljudet som är så speciellt. Som, alltså det avgasljudet är ju verkligen superläckert. Ja. Så att det var jag fick en trevlig provtur in också.
Mm.
Så den gick fantastiskt fint.
Ja, den här kan du läsa om i Klassiker nummer 1 2023 som ligger ute nu. Och i Klassiker 1 2023 så har vi också tävlingen Årets Klassiker. Och där finns det 12 kandidater och det är dags nu, om du inte redan har gjort det, att gå in och rösta på din favorit. Och de här bilarna, de finns i vår kalender som också medföljer tidningen. Varje bil har varsin månad, det är 12 kandidater som sagt. Och du hittar dem på klassiker.nu/årets klassiker. Där kan du rösta. Och alla som är med och röstar på Årets Klassiker har också chans att bli vinnare själva. Det finns ett prisbord värt över 30 000 med priser från verktygsboden och från Klassiker som lottas ut bland alla som är med och röstar. Och vinnaren kommer att presenteras i nummer 3 av Klassiker. Och fram till den 2 februari kan du rösta. Och med det tycker jag att vi avslutar detta avsnitt av Studio Klassiker. Tack så mycket Claes Johansson.
Tackar.
Björn Meijer.
Tack.
Och jag heter Karl Egenius. På återhörande.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.